Jaha Johan, välkommen hem efter en vecka i Italien, Gardasjön.
Tack så mycket.
Slätten.
Ja, det var.
Har du haft det fint?
Jättebra. Ja. Fint att uppleva, mycket att se och intressanta saker. Ja. Och vackra scenerier.
Du har varit med ett tag.
Ja, om man ska börja med när jag blev veterinär så var det 1983. Och det var många i det här företaget knappt födda. Jag har varit veterinär sedan 1983 och jobbat med en massa olika saker. Jag började på djursjukhus, inte långt härifrån i Jägarvallen. Och jag har arbetat på som distriktsveterinär. Men vartefter så blev jag mer och mer intresserad av förebyggande djurhälsovård. Och framförallt på mjölkkosidan. För jag kände att det var där det behövdes väldigt mycket.
Kopyramiden, Johan. Mm. Hur kom den till egentligen?
Ja, det var vid mitt köksbord.
Berätta.
Jo, men jag hade länge funderat över att många veterinärer har under tiden liksom skaffat sig egna, tycker jag, favoritområden. En del är jätteduktiga på djurhälsa, andra på fruktsamhet, en tredje på kalvar och sådär. Och sen så pratar man lite grann förbi varandra. Alla skaffar sig sin egen egna käpphästar och egna favoritområden och så blir man jättebra på det. Men jag upplevde att ingen riktigt brydde sig om helheten. Alla delar ska ju funka. Och ofta ser man ju att det och det och det fungerar bra på en gård. Men några grejer fungerar inte så bra. Och då tänkte jag att man kunde väl försöka skapa den där. Och då tänkte jag först som en cirkel. Men sen så att de hade varit lika viktiga. Men sen tänker jag på något vis att det här med kalvarna, näringsbalansen och kornas fötter är på något vis grundläggande för det som de två klossarna som kommer ovanför djurhälsa och fruktsamhet. De är kanske på ett vis mer basala, mer grundläggande än de två som ligger ovanpå. Jag tyckte den bilden stämde för mig i alla fall. Jag pratade om den och så tyckte folk att den stämde med deras uppfattning av tillvaron.
Varför är det så att ingen som har satt liksom, den genuina så förebyggande djurhälsan i fokus och bara den? Det är såklart väldigt många där ute som gör, som du säger, lite av det och lite av det och lite av det. Men det är ingen som har nischat in sig på förebyggande djurhälsa bara. Varför? Varför tror du att det blir så?
Ja, det är väl många som har gjort försök. Både bra och dåliga försök. Och det är klart att Växa Sverige har ju det som en klar ambition. Och har gjort mycket bra i det området. Ja, men sen tror jag ofta att det liksom handlar som så ofta annars om personer, personkemi, att relationer mellan lantbrukare och rådgivare blir de bästa. Det är, och jag tror det här är spekulationer, men ibland kanske man pratar förbi varandra lite grann, att det kanske inte är så alltid att rådgivaren försöker sätta sig i riktigt i lantbrukarens situation. Det finns många lysande exempel på undantag, men många gånger kan det vara så att man liksom tar inte steget ända ut. Hur skulle jag resonera om det här hade varit mina kor och min gård, utan man levererar de svar och förslag som man har tagit till sig från sin ursprung. Man liksom vågar inte ta steget och se världen från kundens perspektiv fullt ut. Men det tror jag är en ganska omedveten brist, så att säga. Men jag tycker för min egen del att jag har blivit mer framgångsrik när jag verkligen ansträngt mig för att försöka förstå deras position. Tänk om det hade varit mina djur och min gård och min ekonomi. Mm. Vad hade jag velat att någon hade sagt då?
Så att från en cirkel som blev en kopyramid som nu finns på cirka 100 gårdar och levererar liksom lönsamhet. Det är ändå viss stolthet kring det, tänker jag.
Ja, det får jag väl säga. Jag har väl varit lyckosam. Jag tycker väl att jag har varit lyckosam som har hittat lite av en ledig nisch. Eller en nisch som jag har upplevt som behövs.
Hur länge är den ledig, tror du, innan fler greppar det?
Jag vet inte. Så egentligen så bryr jag mig inte om det. Egentligen. Nej. För min egen del. Jag tror att ju mer man utvecklar, som kan man ju kunnat förvalta den idén vidare och fört den vidare på ett sätt som jag aldrig hade orkat eller kunnat eller kanske inte, i varje fall inte orkat. Så att det lever väl vidare på det viset, tycker jag.
Vilket är det stora problemet, att det finns en brist på investeringsvilja eller kapital att investera, eller det här att inte orka jobba med förbättringen och förändringen det innebär att jobba med förbättring.
Ja, det är svårt att veta, men alltså orka tror jag är en viktig.
Orka.
Ja. Jag tror att man är många gånger är man så uppfylld av att bara ro skutan vidare så att säga, så att man orkar inte med ett förändringsarbete också.
Jag är bara nyfiken, Johan. Har du någon koll på hur mycket lantbrukare jobbar, eller finns det någon sån spaning? För det känns som att de är ständigt påkopplade 24/7, 365.
Ja, det är faktiskt sant. De är hemma hela tiden, men de är aldrig inne. Ja, och ständigt i rörelse. Alltså, det finns inte lata lantbrukare, utan de kämpar hårt efter sina förutsättningar och efter sin kunskap. Men de gör skäl för brödfödan, skulle man kunna säga.
Vad tror du när generationer framåt kommer det vara liksom acceptabelt med den typen av ständiga 100-procentiga påkoppling?
Ja, det är en motiverad fråga. Alltså, i andra yrkesgrupper vill man ju liksom inte offra hela sitt liv kanske för det här. Men det verkar som att det ändå finns lantbrukare, unga lantbrukare som är villiga att göra, hoppa på det här.
Men hur mycket av det tror du är liksom mer kopplat till att man ärvt gården, att det finns liksom historik och ett ansvar i det kontra?
Ja, det är en aspekt i det hela. Men det kan samtidigt vara en fälla för många som faktiskt inte är så himla tända på det här. Det ser inte ut så här överallt i världen. I Danmark till exempel, där ärver man inte ofta sina gårdar, utan där kan en lantbrukare göra karriär genom att byta, sälja och köpa nya gårdar. Det är mycket vanligt. Alltså, jag hörde någonstans att en genomsnittlig dansk lantbrukare har 3 gårdar under sin karriär som man alltså köper och säljer och expanderar och gör karriär på det viset. I Sverige skryter vi istället med hur många generationer vi har varit på samma gård.
Så vi skulle må lite, lantbruket skulle möjligen må bättre av att lägga på en kommersialiseringsdimension, eller vad är din?
Ja, i en aspekt är det det. Det skulle bli en ökad professionalisering kanske. Det finns ju absolut på många håll en stor professionell förhållningssätt till det. Men i Danmark är det väldigt tydligt så, skulle jag säga. Där finns inte så stort utrymme för traditioner och den typen av överväganden, utan de är ju lantbrukare mycket för att tjäna pengar.
Mm. Och svensk lantbruk?
Ja, för att förvalta traditioner och hålla gården igång och utveckla gården, men inte så ofta att byta gård. Det är nog främmande för de flesta, för många, ja de flesta lantbrukare.
Mm. Om vi blickar fram några år, Johan, säg 5-10 år. Hur tror du att förebyggande djurhälsa, vilken position har det jämfört med idag i lantbrukarens vardag?
Ja, jag är nog rätt säker på att det har en ökad ett ökat utrymme i den framtida mjölkproduktionen, det tror jag. Och det kommer det också att vara med användning av tekniska hjälpmedel. Och jag tror att vi kommer att ha mer distansrådgivning från både produktionsrådgivare och veterinärer. Men det kommer nog vara en nödvändig del för att kunna ha lönsamhet och välmående djur.
Mm. Johan, vi har ju pratat lite grann om branschen och samverkan. Och berört vikten av helhet. Hur och på vilket sätt tycker du att Agricam redan idag spelar en roll kring det? Och vilken roll bör Agricam ha i framtiden för att öka utbytet mellan olika aktörer?
Ja, vi är ju väl i början av en resa, och jag ser på Agricams utveckling som att vi håller på att lägga lite räls för kommunikation, eller vi skapar som en slags infrastruktur för samverkan mellan och kommunikation mellan, om vi börjar med korna först, kor och kalvar, till personal, till ägare, förmän, till rådgivare. För att man därigenom ska ha mer på fötterna för att fatta kloka beslut och tidigare uppmärksamma störningar av olika slag. Både i det dagliga arbetet och i situationer när man behöver göra kanske förändringsarbete och förbättra. Där tror jag att vi kan fylla en viktig roll. Just för att öka samverkan mellan olika aktörer idag. Det är ju inte så att vi vill ha någon egen rådgivningsorganisation. Det här är ett tillräckligt stort uppdrag ändå.
Att bygga räls och infrastruktur med kopyramiden.
Mm.
Få branschen att jobba ihop.
Ja, just det. Det tror jag kan tjäna svenskt lantbruk i första hand och andra länders lantbruk lika väl.
När du har varit ute och missionerat kring det här, vad har du liksom mött för tummar upp och tummar ner och så? Vad är liksom erfarenheterna så här långt?
Menar du nu under agrikamtiden?
Under agrikamtiden, ja.
Ja, nej, men alltså, det har nog varit ett intresse har det varit alla gånger. Sen är väl som med alla uppseglare, uppstickare, så undrar man väl vad det är för någonting och vart det här ska sluta. Och jag tror att man är, kan ibland vara lite enklig för vad det ska kunna komma att landa i. Men alltså bilden här internt på Agrikam är väl klar att det är liksom infrastruktur och kommunikationsverktyg. Där vi också inkluderar själva kon och kalven i det hela är vårt mission. Det är där vi vill hamna.
Du, om det är liksom någonting du skulle önska liksom utav branschen, finns det liksom någon sån bucket list på det planet?
Det handlar väl om att ytterligare fokus på djurhälsa, för jag tror att det finns så mycket att vinna på det på alla sätt. Att tillgodose kornas välbefinnande så att de blir ha kapacitet att blomma ut i sin eller ha utrymme för att blomma ut i sin fulla kapacitet. Det var ju någon amerikan som vid något tillfälle myntade och som han har citerat många gånger, och den amerikanska lantbrukaren sa till sina svenska kollegor: take care of your cows so they will take care of you. Och det är väl bra.
Ja. Hoppa in lite på lite personliga frågor. Finns det någon favoritbok?
Ja, det beror på alltså vad man vilken slags bok. Jag läser gärna böcker om kor. Och då finns det naturligtvis sådana som är fyllda av en massa klok kunskap och så. Men om vi lämnar dem därhen så finns det en bok som heter Kor, en kärlekshistoria. Och den tycker jag alla som är intresserade av kor ska skaffa sig ett exemplar av. Med fina, vackra bilder på kor och text som verkligen hyllar kon, skulle jag säga. Och vad kon har betytt för oss på alla nivåer.
Men du beskriver dig som en obotlig optimist.
Ja.
När det gäller liksom lantbruk, livet och hela den biten.
Ja.
Vad har du liksom för medskickan ut i Agrikamp liksom kommande år nu av tillväxt?
Jo, att vara lyhörd för lantbrukarens, för kundens behov är viktigt. Det finns ju en aspekt som man måste fundera på. Det är ju just att dagens lantbrukare, i alla fall många av dagens lantbrukare, kanske inte orkar med de investeringar och så. Alltså, men vi måste ju hålla en lite högre takt än vad precis samtiden kräver av oss. På det viset kan vi forma framtiden. Och det finns en avvägning däremellan. Vi får inte springa för långt framför lantbrukarna, men heller inte bara svara mot uttalade behov, så att säga. Så det finns en sån balansgång som jag tror är viktig att hålla. Driva utvecklingen, men i lagom tempo. Så kan jag säga.
Vad finns det för risker liksom att vi kommer här nu och som du sa, du har identifierat en nisch som ingen annan har gjort, en liten hemlig låda så. Och vissa kan ju tycka vilken härlig liksom möjlighet och utmaning, men samtidigt kan ju vissa tycka att det här är liksom en outsider. Vad kan Agrikam göra som bolag betraktat för att liksom vara en progressiv kraft istället för att liksom hamna i de här ytterlighetsdiskussionerna?
Ja, jag tror att man ska vara öppen och ärlig och berätta för alla som orkar höra på vad vi vill.
Visionera.
Ja, så att med tiden ser fördelarna och inte behöver fundera över att det här skulle kunna innebära något negativt i något fall, utan det här finns det här är ett viktigt jobb som hittills har varit i alla fall delvis ogjort, så att säga, eller delvis outnyttjat.
Du är nyss hemkommen från Italien som vi nämnde tidigare, och ja. Vad är favoritresmålet?
Ja, det kan jag svara på. Det är Afrika. Ja. Antingen Östafrika eller Sydafrika, och jag hoppas att jag ska, för det är ett livslångt önskemål att jag skulle få åka på safari någon gång. Så att ja, det blir nog antingen Kenya, Tanzania eller Sydafrika nästa, någon gång under nästa år.
Finns det någonting så här på bucket list?
Ja, det finns en hel del saker på min bucket list. Och, jag har faktiskt skrivit ner en sån.
Okay.
Ja, och den, det är en brutto bucket list. Så det, det är allt från Sydafrika till Tranås, kan man säga.
Tranås?
Ja, nej, men det var idé. Jag tycker det är ganska roligt att tillsammans med min sambo få beta av den. Inte konsekvent, utan en idélista om saker man vill göra nu när jag har mera tid, när jag försöker vara pensionär.
Försöker. Mm.
Fuskpensionär kallar man sådana ibland.
Johan, du har varit med och hjälpt Agricam här nu i en fas där bolaget nu har 100 gårdar ungefär, passerat 30 medarbetare och varit som hyggligt tempo de senaste åren. Blickar vi framåt, vad har du för förväntningar, förhoppningar på bolaget?
Ja, dels att det ska bli en etablerad, kan man säga, partner för de flesta i mjölkproducenter i Sverige, men också utomlands, som levererar, ska vi säga, infrastruktur för ett bra djurhälsoarbete. Och då handlar det ju rätt mycket om kommunikation, tänker jag. Dels från korna till lantbrukaren, veterinären, rådgivaren, men också kommunikation in mellan mellan anställda. Mellan anställda och ägare som vi har gårdssystemet som stödjer det. Ja, det finns ju många sätt att förenkla och förbättra arbetet på gårdarna och göra saker och ting bättre för bönderna och för djuren.
Johan, vi pratade tidigare om lönsamhet och dolda kostnader. Mm. Om vi tänker lite ett scenario på en gård med, säg, 300 kor. Och vilka uppsider finns det av att jobba strukturerat med förebyggande djurhälsa?
Ja, det blir mer än vad man tror. Men de här kostnaderna eller vinsterna är inte så lätt att se. Men det finns ju schabloner som används. Och då kan man ju räkna på den här 300-kosbesättningen. Så då har jag tänkt att om vi säger att den här besättningen har 250 000 celler i tankceltal, vilket är en ganska normal, något över medel, men ändå helt normal celltal. Kan man sänka den till 150 000 genom kloka åtgärder och en viss riktad utslaktning kanske, så kan man räkna, om man har 150 istället för 250 000 celler, med en ökad intäkt på ungefär 240 000 under ett år alltså. Vi kan också gå vidare på djurhälsosidan och titta på de här akuta mastiterna, kliniska, alltså mastitbehandlingarna. Och har man då 10%, som är en ganska låg men vanlig siffra, och kan sänka den till 5%, som väldigt många besättningar ligger på, då är det kanske 100 000 i förtjänst. Där är veterinärkostnaderna en del, men inte alls den dominerande, utan det är minskad produktion och ofrivilligt utslagna kor. Sen har vi om man kan få 1 kilo extra per ko och dag från den här besättningen under ett år. Det kan man uppnå genom kanske förändringar av foderstaten, men inte sällan utav ett större fokus på att undvika fodersortering bland korna, genom att helt enkelt se till att man har en optimal torrsubstanshalt i sin ko, i sin fodermix. Då kan man undvika fodersortering, och då har vi en vinst på ungefär 500 000 om vi kan få 1 kilo extra per ko och dag, om man får det konsekvent under ett helt år. Det här är pengar som liksom inte syns så tydligt, men som ändå finns där.
Så bara så att jag tolkar rätt, med relativt modesta förändringar, kan man komma upp i liksom allt från ett par 300 000 till miljonen på, för en gård med cirka 300 kor.
Ja, det är helt tänkbart.
I som är rena förtjänster.
Ja, det kan vi säga.
Vad tror du, om vi blickar lite grann på det här, som så här, det är ju dolda kostnader som naturligtvis tar en liten stund och jobba fram. Och tittar vi på rådgivare, allt från veterinärer, foderrådgivare men också Agricam. Hur är man en bra rådgivare tycker du idag till lantbrukare?
Ja, då tror jag att man inte, som det är så lätt att göra, faller i den här fällan att man blir en felfinnare. Och försöka hitta allting som går att göra bättre och sen så peka på med hela handen och säga att det där måste vi fixa. Utan en bra rådgivare är en rådgivare som förser sin kund, sin mjölkproducent med ett bra beslutsunderlag. Och gärna ha kanske flera alternativa lösningsförslag på ett problem. Först måste man vara överens om att problemet finns och är viktigt. Och sen så ska en bra rådgivare gärna ge ett eller flera lösningsförslag på de här som då kunden kan ta ställning till. För det är viktigt att om det ska bli någonting av förändringsarbete så måste den som lever med förändringarna och har ansvaret och äger, den personen måste ha ett ägarskap till själva problemet och till lösningen också för att det verkligen ska bli konsekvent genomförd. Och konsekvens är någonting som är jätteviktigt när det gäller skötsel av mjölkkor.
Hur tycker du, eller vad tycker du att en leverantör eller partner som Agricam kan göra för att få till den här långsiktigheten? För att det här sker ju inte över dygn att hämta hem de här stora beloppen.
Nej, det gör det inte. Men ja, vad ska vi säga? Att förse de som bestämmer med lättillgänglig information och gärna också åtgärdsförslag för att komma till rätta med saker och ting är otroligt värdefullt. Och där tror jag att våra metoder kan vara ett stöd både för dem och för rådgivare och veterinärer så att man har ett gemensamt tillgång till de här instrumenten eller vad ska jag kalla det för.
Ett bolag som Agricam levererar ju moderna verktyg och ungdomar idag är ju rätt nyfikna på djur. Det finns en stor passion för hälsa. På vilket sätt tror du liksom Agricam kan liksom hjälpa lantbruket att attrahera personal?
Ja, det är ju genom att fortsätta utvecklingen till nya, med hjälp av tekniken och av IT-lösningar och appar och sånt där, göra det lite mer spännande och hemtamt och modernt för de som ska jobba med det. Så att de kan både jobba med teknik och med djur. För det tror jag fortfarande finns många som är villiga att jobba, eller villiga som tycker det är fantastiskt att jobba med så fina djur som korna.
En fråga som jag bara tänker på. En person som du tycker har haft stor påverkan på lantbruket, Johan. Vem, finns det någon sån person som du ser upp till att det här är en sån individ som har gjort mycket för lantbruket och dess utveckling?
Oj, det skulle jag egentligen behöva tänka på. En som har haft stor inverkan på mig, en amerikansk professor faktiskt, Ken Nordlund, med svenskt härkomst. Han har inspirerat mig mycket och på olika sätt. Men det är ju mest mig då, amerikanska bönder. Jag tror inte vi ska ta någon jordbruksminister. Och inte Jordbruksverket heller.
Men om vi kan ställa liksom lite så här personliga frågor då, så kan vi liksom ta oss lite grann. Vad gör Johan helst på fritiden?
Ja, det varierar. Men spela golf gör jag gärna. Men jag kommer inte ut alls så ofta som jag skulle vilja.
Hur mycket blir det då per år?
Alltså, kan det bli 15 runder kanske? Ja. Mer blir det nog inte, tror jag. Det skulle gärna få bli det dubbla. Jag bor nära en golfbana, precis. Så att jag har utsikt över sexans fairway varje morgon. Så att jag har inget egentligen att skylla på, mer än att det är en massa annat som kommer i vägen.
Senaste halvåret har varit lite omvälvande för branschen. Dels med inflation, men sen har ju priserna på mjölk gått upp också.
Ja.
Vilket gör att de gårdar som verkligen har haft förutsättningar och jobbat med det förebyggande, de har ju en rätt så gynnsam situation just nu.
Ja, förutsatt att de har fått effekt av, den här, av sin, sitt arbete med djurhälsa. Det har de alldeles säkert.
Det är som, klart, förebyggande djurhälsa. I någon mening så leder det till ökad mjölkproduktion.
Ja, det ska det göra.
Lägre kostnader, vilket gör att det blir som dubbeleffekt av det hela. Hur ser du liksom på det synsättet?
Ja, men alltså det finns ju, när nu diesel och olika typer av insatsvaror blir så dyra, då måste man ju se till att det inte läcker någon annans någonstans. Och då, det är ju utebliven produktion, ja, absolut en sån sak. Alltså man anpassar sig till den, ofta till den produktionsnivå som man själv har, och ser inte att varje dag kanske vi missar 1000 kilo mjölk. Vilket ju är lätt att hämta in om man börjar jobba med små saker. Så att, och sen är det ju det här med hälsoläget som också mycket som går att påverka mycket mer än vad vi tidigare har förstått.
Johan, vad anser du är de stora barriärerna för gårdar utifrån perspektivet att börja arbeta liksom långsiktigt med förebyggande djurhälsa?
Ja, det finns väl dels det som jag nämnde förut, att det finns en prislapp på investeringen så att säga, och man ser inte vinsten så tydligt om man inte verkligen insatt och verkligen letar efter vinsterna. För det finns så mycket andra poster och priser och allt möjligt som går upp och ner i ett lantbruksekonomi. Ja, sen är det också så att många gånger så är den personen som ska fatta besluten om vad man ska göra med djur och ha koll på de här sakerna kanske inblandad i allt för mycket tungt och besvärligt rutinarbete. Så att många gånger så kan de arbeta sig, ja, både så att de inte har tid men inte heller ork att ägna sig åt det här finliret som vi vill åt och som kan löna sig på sikt. Så där finns en slags arbetsfälla som kan hindra att de kan ha den kollen som skulle vara så värdefull att ha.
Det finns ju ett antal gårdar som verkligen har lyckats komma ur arbetsfällan, som du säger, och skapa sig tiden och orka tänka på det lilla i vardagen. Vad tycker du kännetecknar dem som har tagit sig över den tröskeln?
Ja, det är nog människor som har en ambition och en talang för att organisera sin egen tid och att organisera också sin personal så de arbetar med rätt saker. Så att man kommer över den här situationen när man släcker bränder och springer omkring och lagar det som redan har gått sönder. Istället för att satsa, ligga steget före, sköta underhåll både på utrustning och djur, om man så får säga, i tid. Inte när det behövs utan strax innan det behövs.
Johan, vi pratade tidigare om att vi pratade liksom upp till miljonbelopp i ytterligare intäkter och sänkta kostnader när en lantbrukare får till det med förebyggande djurhälsa. Men vad tror du och vad tycker du att en lantbrukare ska tänka på när de ska titta på hur gården ska utvecklas framåt?
Ja, de brukar ju tänka på att de behöver ofta ha svar på tre frågor. Alltså de vill gärna, naturligtvis ekonomin är viktigt för överlevnad och utveckling av företaget. Men det finns två andra saker som är väl så viktiga för hårt arbetande lantbrukare, och det är att se till att de inte får, att vi inte lägger på dem mer arbete utan hellre hitta på lösningar som innebär mindre arbete. Alltså mindre arbetstid. Och kanske också mindre fysiskt krävande insatser. Men arbete är en viktig. Att inte öka deras arbetsinsats. Och det tredje är att ge dem en känsla av överblickbarhet på besättningen och hela företaget. Och så att de kan ha en viss, att det är möjligt för dem att känna att de kan förutse händelser. De tre sakerna brukar de gärna vara svara bra på, så att säga. Det är den tryggheten de söker, att få ekonomi, helst minskad arbetsmängd och den här känslan av förutsägbarhet och kontroll. Det är viktiga saker för dem.
Tack Johan för din medverkan. Förutom att du är pionjär inom förebyggande djurhälsa så fick du också en stor ära att få pionjär i Agrikams första podcast ever.
Ja, jag känner mig hedrad av det.
Stort tack för det, och vi ser fram emot att ha det med dig här i fortsättningen också, kring andra teman.
Ja,
Tack. Stort tack för din medverkan och återhörande.
Det gör vi. Tack.